och vi räcker.
Jajamensan. 200 avsnitt, Johanna.
Det är lite galet ändå. Ja. Det är bra jobbat, måste jag ändå säga. Cred, cred.
Verkligen.
Ja.
Bra gjort.
Ja. Shit alltså. Undrar om vi tänkte att vi skulle släppa 200 avsnitt när vi började det här, den här poddresan.
Nej, det var ju några stycken som sa, vadå, hur ska ni kunna prata om ett ämne kopplat till styrketräning varje avsnitt? Knäböj, bänkpress, marklyft, för sen är det väl typ slut.
Ja, men det finns ju alltid människor som är väldigt positiva till saker och ting också.
Haters gonna hate.
Ja, men vad fan, kom igen. Det är kul att vi fick motbevisa det, det gick uppenbarligen i alla fall.
Mm. Och många saker har vi pratat om flera gånger, men det är ju också för att världen utvecklas.
Ja, det förändras ju. Och sen och finns det också olika sätt och olika lägen i livet att prata om det. Och, ja, men det är ju verkligen, det är superkul. Och det som också är så roligt är ju att i början, då var det verkligen så här, den här podden släpper vi för våra kompisar. Och vi var så här, det gör ingenting. Alltså det var så här, det är väl våra kompisar som lyssnar typ.
Får se om någon lyssnar. Mm. Mm.
Och sen så började folk fråga, så kan du inte berätta lite mer om mig själva? Och vi bara, va? Vem vill höra om oss? Och nu pratar vi typ bara om oss själva.
Vi lyssnade ju lite på första avsnittet idag inför här.
Alltså, ja. Det är så jäkla
roligt. Jag måste erkänna att jag har dragit mig för det ganska mycket.
Ja, jag har gjort det några gånger faktiskt.
Hur vi var när vi spelade in det där.
Alltså, då tänkte vi inte alls på att vi skulle så här, att man kunde klippa och att man var bättre att pausa och sådär, utan vi pratade ju typ konstant och i ett sånt galet tempo.
Ja.
Det är sjukt kul. Kan vi inte bara lyssna lite?
Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som pratar om starka kvinnor och lite allmänt tung styrka. Vi som pratar är Johanna Barvelid och Klara Fröberg.
Och i det här avsnittet kommer vi att prata om att lyfta tunga grejer, hur man ska lyfta tunga grejer, hur man ska våga lyfta tunga grejer och varför det är bra att lyfta tunga grejer. Om man ser till oss två så är jag den teoretiska nörden som älskar att grotta ner mig i vetenskapliga studier, teoretiska böcker om metoder. Och du är ju våran galenpanna personifierad om man skulle klona ihop oss. Eller hur tänker du?
Ja, men jag tror det. Det är så skönt för mig. Jag får så här, gör det här och så gör jag det. Och sen så tänker jag, då blir jag starkare. Och så reflekterar jag inte så mycket. Och så reflekterar jag kanske lite vart eftersom. Men jag är inte så mycket tänkare. Där har vi ju dig lite mer. Och, så. Men jag gillar ju att titta på så här, när man inspireras av personer som lyfter tungt. Och lite, så jag älskar det här. Mycket muskler, stänger som böjer sig och så vidare. Om man tittar på sociala medier och sånt. Så det tycker jag är kul att följa.
Du lärde ju mig hashtaggen Instastång. Hashtag Instastång kan man kolla in på Instagram. Det är alltså när man lägger på så mycket vikter på stången att man inte får plats med fler vikter. Så att man kanske till och med måste fästa viktplattorna med gummiband så att de inte ska ramla av stången. Det är sånt som jag lär mig av Johanna Barvelid. Mitt mål har ju varit sen i våras att ta kroppsvikt i bänk och ditt mål är att ta 100 kilo. Det hade ju kanske varit 1,0, alltså kroppsvikt för dig om du hade vägt 95 kilo. Men nu vet jag att du inte gör det. Men det är klart att du kommer ta 100 kilo i bänk snart. Jag är också helt övertygad om att du kommer spränga 450 poängsvallen snart också. Med antal kilo sammanlagt knäböj, marklyft, bänk.
Nu tar vi i, men det är kul, jag gillar det. Du har lärt dig lite av mig, jag har blivit våga. Nej, men jag tror som sagt, våga lyfta tungt, absolut, men gör utifrån egna förutsättningar. Så här, sociala medier, det är där vi får hitta jättemycket inspiration. Och då ser vi ju de här som lyfter sina maxlyft. Vi ser ju inte liksom träningsresan på väg till det där maxlyftet, precis som du pratade om. Och då blir det så lätt att plocka ut någon typ av drömperson. Att så här, jag ska springa som den här personen, jag ska lyfta som den här personen. Och så ska jag göra så här som den här personen. Och sen ska jag dessutom vara speciellt för oss som är kvinnor och har barn. Alltså jag ska vara mamma och fru och hela köret också. Så jag tror att där måste det handla om att man måste börja våga prioritera sina mål. Och liksom se resan dit. Och precis som du pratar om, delmål. Och att jag tror att det är viktigt för oss som jobbar i den här branschen också. Att hjälpa till, att vägleda. För precis som du sa, att ja, det kanske tar ett år eller kanske tar två år tills du når dit, att få den här personen att hitta den här spänningen i resan. För resan är ju någonstans det som bygger upp allting. Det är därför jag, alltså, att klara målet där framme i SM till exempel för mig som är nästa år i SM i styrkelyft, det är ju liksom ett mål. Men hela resan, det är den som måste vara rolig, för annars kommer jag ju aldrig komma till målet. Så jag tror att våga se liksom bakom de här bilderna på sociala medier.
Ja, har du några reflektioner?
Ja, det är, vi pratar ju jäkligt snabbt. Det är så här, ingen paus, inget liksom vanligt tempo, utan det är verkligen så här, okej, nu ska jag berätta det här och göra det, och det här är en podd för att lyfta tunga grejer, du vet så. Men det är ändå skönt att vi har blivit lugnare människor generellt.
Men jag tycker att introt ändå är väldigt härligt, där vi säger så här att det här är en podd om att lyfta tunga grejer, så riktigt till kvinnor. Vi tycker att det saknas en podd om det här för kvinnor. Så nu tänker vi prata om det.
Ja, och det var ju hela grundidén till podden och varför vi började. Det var ju för att det fanns ju inga, alla poddar som handlade om träning innan vi startade den. Då var det typ löpning, eller om det var liksom av tjejer, typ för tjejer, så var det yoga.
Mm.
Så det var ju liksom ingen så här direkt styrketräning. Och jag, om jag inte misstar mig helt, så tror jag verkligen att träningspodden eller styrkelabbet fanns då heller.
Nej, jag tror inte det.
Så jag tror liksom att vi var en, liksom lite så här in the market, först på marknaden. Mm. Sen kom det flera efteråt såklart. Men just att det var, men framförallt just att det är så här, tjejer ska snacka om tung styrketräning. Det ska inte vara rosa hantlar, det ska inte vara platesbollar, hela den grejen. Det var ju liksom för oss, det var verkligen någonting som fattades. Och uppenbarligen så har ju folk tagit emot det med öppna armar. Och just det här att hur folk gillar att liksom just tung styrka, att det inte är massor med kroppsfixering, utan att det handlar om att lyfta tunga grejer och vara jävligt cool.
Och hur man blir bättre på det. Mm. Ja, ashärligt. Jag minns att i det här första avsnittet att jag pratar om att jag, det är också väldigt roligt det här med att man förändras och utvecklas, att jag jobbar med min rörlighet.
Ja, jag vet. Det är ju skitroligt.
Och jag eftersom jag också är så himla stel.
Jag gjorde också det. Jag skulle sitta på huk. Jag fick ju någon uppenbarelse på vår utbildning. Vet jag att jag pratade om typ när jag skulle sitta på huk och lyssna en stund och kunde knappt sitta på huk.
Fast du kunde ju det.
Ja, men det var ändå så här.
Jag vet inte vad vi höll på med.
Nej, men
vi höll ju på med så här linjaler och sånt på den här utbildningen. Och bara, den här vinkeln. Jag körde i alla fall gymnastic bodies när vi startade podden.
Åh, herregud.
Och höll på med någon så här stretching-pryl. Alltså herregud, jag kanske bara. Men sen så sa jag också så här, jag försöker också träna på rörelser. Att göra de här rörelserna.
Ja, men vi var gulliga. Vi var gulliga var faktiskt ett väldigt fint ord, tycker jag. Sådär, som beskriver. Mm. Men lite mer erfarenhet, lite mer chilla i oss själva kanske idag än vad vi var då.
Och lite mer skinn på näsan.
Ja, och lite erfarenhet måste man ändå säga. 200 avsnitt innebär ju också ett helt gäng kunder vi har träffat och ett helt gäng fler analyser, tänkte jag säga, men ganska mycket mer läsning och kunskap som har intagit vår kropp och erfarenhet med kunder och så vidare.
Vet du, jag tänkte faktiskt på det här om dagen, för att jag såg en länk till en utbildning på KI som jag var lite intresserad av att gå i träningsfysiologi.
Mm.
Och så tänkte jag på så här, vad har jag lärt mig mest av under de här åren som jag har jobbat med träning? Och jag läser ju mycket studier och du kikar också mycket på studier, och vi håller oss ajour med aktuell forskning när det gäller vad man säger om styrketräning. Just nu är det ju det här med sarkoplasmisk och myofibral hypertrofi, om det ens finns någon skillnad och så vidare. Så det är kul att saker uppdateras, men studier, eller det jag tänkte på var så här, de senaste 5 åren, det jag har lärt mig mest av, det är ju verkligen mötet med alla klienter, kunder och deltagare på våra grupper. Alltså alla olika kroppar, alla olika människor, att se hur folk rör sig och att ha den erfarenheten av vad som kommer hända. Det är ju att bara sitta på min kammare och läsa studier och podda om det, skulle jag säga
jag skulle inte känna mig trygg att gå ut i ett gym då och möta en människa och stötta den.
Nej, det är ju på liksom gymmet och i mötet som man lär sig grejer, och just det här med hur olika saker blir olika på olika människor, och att hur det inte finns de här liksom exemplaren. Jag vet så väl när man gick utbildningen, när det var så här, den här personen är så här och så här, och den här personen är så här och så här, och så ska man liksom, att så är det ju hela tiden, och att varje person är inte si eller så heller från gång till gång i princip. Alltså att det är så himla föränderligt och annorlunda, eller olika. Så verkligen, och all den erfarenheten som man får genom att titta på människor är ju verkligen det som jag håller med, som man har lärt sig väldigt mycket av. Men också möte med andra människor i den branschen, och liksom hur man lär sig av att se andra, och hur andra pratar och coachar och QR. Och, ja, det är också jätteintressant tycker jag. Och sen så just att man har gått ifrån, och liksom, om jag ser på mig själv, liksom, nu är jag i ett väldigt så här styrkelyftsrelaterat omgivning, eller så här mycket styrkelyft och sen ändå också mycket crossfit eftersom vi är en box, så att också så här hur mycket man kan ta upp och lära sig av andra genrer och liksom, ja, men att man har
sporter.
Ja, och att man har olika infallsvinklar och olika tankesätt och sånt, det tycker jag är superkul, och det lär man sig väldigt mycket på.
Verkligen, jag känner att jag mer och mer blir den här coachen som vi när vi gick vår PT-utbildning för länge sedan, då var det ju väldigt viktigt, vi filmade ju varandra och så analyserade hur man kommunicerade med en klient.
Mm.
En stor no-no för dig och mig när vi jobbar är ju till exempel att sätta oss ner, att stå med ryggen emot, att inte hela tiden möta med kroppen den person som du pratar med, så att den måste hela tiden känna sig sedd och bekräftad. Och då minns jag hur vi kunde bli lite så här chockade när vi kom in på typ en lyftarklubb eller så och ser de här gamla styrkelyfts- och tyngdlyftningscoacherna som alltid liksom sitter på en bänk med en kaffe och typ inte säger så mycket. Men jag tror på något sätt att ju äldre jag blir, ju längre jag jobbar med det här, även om jag inte sitter ner på bänken, så blir jag mer och mer som de där gamla gubbarna i min coachingstil. Alltså just det här, ta bort. Låt dem göra. Säg en sak till dem.
Ja, men jag håller med. Det är verkligen så. Jag tror också att jag kom in i början också att man hela tiden tänkte att man skulle prata. Man skulle hela tiden ge feedback, ge cues. Det är ju också som du säger att det är snarare tvärtom nu, att man säger mindre. Sen är det klart att man kan prata mycket. Vissa kunder pratar man väldigt mycket med och vissa pratar man mindre med. Men just det här att...
Hej Marianne.
Ja, vi älskar dig. Prata mycket också. Jag tycker det är härligt. Jag älskar att prata mycket. Alltså, jag hade en kund en gång som knappt pratade. Och jag var, gud, hon måste verkligen vilja gå till någon annan. Och jag var så här, du vet, gud, så här, hur är det? Och känns det här bra? Och du vet att det är, liksom, det är alltid viktigt att man känner att det så här ska matcha. Så hon bara, men jag tycker det är jätteskönt när det är tyst. Typ. Jag var, okej. Nej, men det är inte så lätt. Men det jag skulle komma till just det här, att man själv har blivit så trygg i det, att man måste inte säga saker om själva utförandet hela tiden. I början var det ju lite så här, man bara, men nu ser jag så här, tänk lite på knäna här, tänk på aktiveringen i sätet här, och nu tänker du på fötter, du vet så här, man ville liksom sönder ge feedback, för att det var ju också ett sätt att känna att man levererade någonting. Idag vet jag att jag behöver inte leverera genom att hela tiden ge nya cues, utan jag leverera genom att det kan räcka att man bollar och tittar och tränar liksom.
Säkerställa ordningen.
Ja, exakt. Så, och det är ju verkligen någonting som, det är klart att alla har så i början, det är ingen som går in och liksom känner sig svinlugn och kan vara så redan i första gången, utan alla är ju nybörjare någon gång liksom. Men jag kan ändå känna när jag lyssnar på gamla avsnitt att vi har ändå alltid varit så här väldigt mycket med att det kan förändras, det finns inte rätt och fel, och hela våran syn på träning och sånt, den är ju verkligen samma idag som den var då, att så här, hitta inte på någonting och tjäna massor med pengar på något som är så här YOLO heter det, utan alltså det finns principer, det finns vissa saker att ta hänsyn till. Men att just det här, det är liksom, man behöver inte hitta på och uppfinna hjulet, utan det finns saker som fungerar.
Ja.
Det tycker jag ändå, och det hör man ju när man lyssnar på gamla avsnitt. För jag kan lyssna ibland på gamla avsnitt, om jag till exempel någon som frågar någonting, så kan jag säga att man lyssnar på det här avsnittet. Och då lyssnar man igenom just för att man har kollat på sökord att så här, men det här har vi pratat om här och så. Och då kan jag ändå men det här var ju faktiskt, så skulle jag sagt idag också. Så det är ju bra att vi inte har ändrat oss helt.
Avsnitt till.
Ja, lätt. Får vi se vad vi sitter och säger då och vad som har hänt då.
Hur går det sista dagarna för tävling?
Tack.
Nu är det 5 dagar kvar.
Ja, jäklar, är det det? Ja, det är det. Gud, alltså, nej men det går bra. Jag bara känner, nu har jag känner verkligen hur tävlingsnerverna har liksom trängt sig på ett härligt sätt. Jag är inte så att det är på något sätt jobbigt. Men det kan ju också öka upp de här sista dagarna. Det kommer det säkert göra också. För att jag fick här nu för några dagar sedan så skickade Kattis då, som är coach på Väsby Atletklubb, som kommer coacha oss nere på plats och var liksom bakom skynket, alltså bakom flaket. Och hjälpa oss med allt det här med att lämna in och strategiska drag och val av vikter och sådana där saker. Och ja, men hjälpa till med allting. Det som Madde hjälpte mig med på serie 2. Mm. Och hon skickade ut en lista liksom, så här, med alla då som ska tävla och olika detaljer då, med lottnummer. Och det nu börjar det bli lite mer saker som jag inte är helt med på. Det här med du har det lottnumret och om den väljer klara vikten före dig så är du högre än lott. Alltså det är lite sånt. Men det behöver inte jag ha koll på. Det har Kattis koll på. Det har ju med så här placeringar och grejer att göra, vad jag förstår. Mm. Och i alla fall så, när jag fick det, då kände jag så här, och så skulle vi skriva liksom lite så här, hur vi tänker själva, våra mål och så här, med ökningar och lite sånt, så att hon har en grund liksom. Sen pratar man ju såklart med henne, men att, så att hon har ju samlat ihop så att hon har koll på varje lyfter och så där. Och då när jag skrev det, då kände jag bara, shit, nu är det liksom på riktigt. Det blev så på riktigt liksom på en gång.
Mm.
Men det känns jättebra. Jag har kunnat ligga på högre vikter och träna än jag gjorde förra perioden. Även om jag inte ska jämföra så känner jag ändå att jag gör tyngre lyft på liksom samma pass och så nu. Vilket känns ju jättekul. Jag hoppas att jag ska kunna få ta 80 på sista lyftet nu i SM, i bänk. Det var ju den jag bommade ut. Eller bommade ut i fel, så jag bommade på sista lyftet. Så det känns så här, jag har lagt väldigt mycket energi på bänken. Men ja, annars, det är liksom, jag kommer ju åka ner torsdag morgon till Malmö. Och så kommer jag vara där dagen innan. Och dels för att jag ska kunna vara på tävlingsområdet, kolla in lite. Provväga mig dagen innan i god tid på tävlingsvågen. Kolla såklart på mina två klubbkompisar som tävlar i 57an, Teresa och Linn, Dr. Svinstark, som tävlar i 63an på torsdagen. Och bara hänga där nere och få liksom, ja, men så här, slappna av lite. Det ska bli jäkligt härligt. Så att det känns superkul. Och väskan, liksom, listan är skriven med allt som ska med. Ja, senare idag så kommer jag göra mitt ingångspass ju. Så det är ju, då kommer jag väl ha lite mer liksom feeling för exakta vikter som är ingång. Sen blir det ju alltid lite baserat på tävlingsformen, hur man känner sig på tävlingsdagen. Men jag kommer ju ligga runt om vikterna hur som helst. Men det ska jag testa ikväll. Så det känns jätteroligt. Jag är ju så här superpepp. Jag har en plan, vi får se. Den får ni se när jag har gjort den. Men liksom, jag är redo. Jag lyssnade faktiskt på Madde Lundin, som har varit med i våran podd och som coachade mig, och Laura som tävlade nu i VM i 57an, om jag inte minns helt fel, som tävlar för Södra. De har ju startat en podd, och då lyssnade jag på deras avsnitt om tävlingsprepp. Och det var lite roligt, för dels så var det så här, jag garvade så mycket åt vissa saker som jag kände så här, åh gud, det här med att tävla och sånt. Men också att jag blev så här, jaha, det där har inte jag ens tänkt på, det är klart jag ska ha med det. Och så vidare. Till exempel en sak som jag hade för serietävlingen, och det kanske är så att det är skillnad vad man är på för tävling och vilken nivå det är. Nu pratade ju Laura väldigt mycket om EM och VM-förberedelser. Men just det här att en handduk som är lite fuktig, för att när man ska marka, och generellt när man ska lyfta, så vill man ju inte ha glidit under skorna. Och när man ska marka, så här, jag råkade ju kliva i baby powder. Alltså så här, man har ju baby powder på benen när man markar, för att stången ska kunna glida och att det inte ska bli någon motstånd. Speciellt om man är svettig och sånt, så man har ju bara ben vid låren. Så då vill man ju ha massor med sånt som gör att det glider bättre. Och jag hade ju Madde var ju jättenoga, jag satt ju så här tillbaka lutad och typ höll i mig någon ställning, och hon pudrade benen och så gick jag därifrån. Men sen råkade jag kliva på ett ställe där någon annan hade stått och pudrat. Och det gjorde jag ju inte så långt innan jag skulle gå in på flaket. Och grejen har babypuder under skorna, så blir det ju glidigt. Och då ska man ju ta så att man har en handduk då som är vattenfar.
Det är väldigt risky det här med att blanda både babypuder och magnesium.
Ja, för man kan ju få så här head, alltså nu gud vad jag blandar svenska engelska. Man kan ju få så här hjärnsläpp. Och då bara typ ta sig på låren eller typ ta sånt där typ babypuder i händerna eller något, då är du ju körd. Det vet jag. Ja. Det gjorde ju Linn, våran kompis Dr. Svinstärk en gång på, jag tror det var SM förra året, jag vet inte vilket lyft det var. Då råkade hon slå sig själv på låren och så precis när hon skulle lyfta så stången gled ju ur händerna på henne, för du har babypuder i händerna, då är du körd när du ska lyfta.
Ja.
Så jag har ju så här tränat in att jag ska slå mig själv på typ rumpan istället för låren, bara för att jag inte skulle göra det av misstag inför marken. För att man gör ju ändå så här, jag slår ju liksom på benen och får sig lite så här för att man ska komma på lite adrenalin. Men då pratade de också om ammoniak, att de aldrig tränar med det, men att de har det typ inför sista lyften kanske och så där. Så vart jag så här lite pepp om jag skulle ha det. Har du testat det någon gång?
Ja, jag testade det i somras, så fick jag en liten sån burk av Karin, coach Pinell.
Ja, men tyckte du att det var så stor skillnad?
Jag fick ju en skrattattack.
Ja, det är ju inte så bra om man ska gå ut och
dra. Jag skulle inte göra något maxlyft i och för sig. Jag tror att jag skulle böja typ 80 kilo eller någonting. Ja. Men jag skulle bara testa det och luktade på den och fick en sån chock för att det stack till så mycket i huvudet.
Ja.
Att jag fick ett så garvanfall.
Aha.
Jag la ut det på Instagram. Så att jag står och så här skrattar så jag gråter när jag gör mina knäböj.
Aha, för jag vet att du har lagt ut det här och jag vet att du testade det, men jag minns inte riktigt. Men det kanske man inte är en sån reaktion man vill ha när man ska göra sitt sista lyft direkt. Fast man, å andra
men
sidan,
du ska ju testa det innan då.
Ah.
Testa det nu till ingångspasset.
Ja, kanske får göra det. Ja, vi får se. Jag tänker om man kan få lite något kilo till på grund av att man blir lite får en liten smäll i hjärnan, så vore det bra kanske. Ja, nej men så är det. Allt är packat nu snart. Jag ska efter. Jag måste typ tvätta min trikå lite efter ingångspasset bara, för att jag tränar ju i trikån de sista passen inför tävlingen, mest bara för att få göra det. Och när man har utrustningskontroll på SM, då måste allting vara liksom helt och rent. Så att du kan inte komma med, vad jag förstår då. Det får inte vara så här magnesium och sånt fullt på t-shirten när du visar upp den. Alltså sen när du väl sätter på dig det och ska ut på flaket så bryr de sig inte. Men just när du visar upp den så ska det vara så här rena grejer. Så att det måste jag tvätta lite bara. Men jag är ju sån som inte tycker om att göra sånt innan tävling. För jag vill ju helst ha, det är som en hockeyklubba. Du vet, jag vill ju linda den sista träningen, träna en träning med den. Och sen vill jag ha den på matchen. Och det är lite mitt samma med trikon. Jag vill liksom inte tvätta den när jag har gjort mitt ingångspass. Så det jag får se hur jag ska, kanske bara kan skaka bort magnesiumet lite.
Luktar den, får den lukta illa då om man checkar in?
Ja, men jag luktar ju, jag är inte så svettig liksom. Jag tvättar t-shirten. Men nu har jag också fixat en ny t-shirt så att jag ska ha så mitt klubbemblem på armen när jag tävlar. Så det har jag en ny t-shirt. Ja. Ja, nej men det känns skit. Jag är så pepp och det ska bli skitroligt att träffa massor med andra tjejer lyftare där nere som jag har kontakt med och liksom, ja, men som man peppar i vardagen liksom, så här, som tränar och tävlar som jag följer i sociala medier och sånt. Det ska bli superkul att träffa dem och sen så ska det bli så kul. Jag hoppas verkligen att alla som är där nere och som lyssnar och hejar så här, kom fram och säg hej och sånt, för det är så roligt att liksom att träffa, för jag vet att det är ganska många som ska ner och kolla. Så det ska bli superroligt att bara hänga på arenan och kolla på coola brudar som lyfter. Och killar också, såklart.
Tveka inte att komma fram
Nej,
till oss.
Nej, verkligen inte.
Vi får ofta meddelanden från folk som skriver: jag såg er men jag vågade inte gå fram. Men gå fram, för att vi blir lika glada som ni blir.
Ja, och ibland kan man bli chockad. Det fick den här snubben inom situationstecken erfara på ICA häromveckan. När det kom fram en man till mig och sa någonting när jag stod i kön och skulle posta massor med webborders. Och så skickade jag ju till dig så här att det var en snubbe som kom fram till mig, så la du ut det. Och sen skickade han så här: snubben, från snubben. Det var roligt. Men
han sa väl något så här,
han sa något, det var,
gå före du.
Nej, men jag erbjöd
med tanke på
honom,
dina tunga marklyft.
Ja, men jag erbjöd honom att gå före för att jag skulle ju stå med så massor med ordrar som skulle typ till Norge och det var så lite speciella grejer och sådana tar ju lite tid. Annars gör jag allt hemma, så jag frankerar allting och sådär, för jag har ju koll på olika stora paket och sånt nu. Men vissa saker måste man göra, speciellt om det är utländska paket. Då måste man göra allting på plats, för man ska fylla i sig lappar och grejer. Så det tar lite tid. Och så jag tänkte säga, jag åker ner en så här kväll, typ 8:30, en halvtimme innan ICA stänger liksom. Och då så här, så du kan gå före om du ska hämta ut paket, för det kan ta lite tid här. Och då sa han så här, lyfter man så där tungt som du så har man företräde eller något sånt. Och då vart jag så här, först så jag bara, hej. Och sen så kom jag, sa jag typ så här, har du lyft idag? Han bara, nej du. Jag bara, jaha, hej, typ. Och sen kom jag på att jag måste fråga något. Det hade varit jättekonstigt. Sen bad jag om ursäkt att jag var lite stissig. Men jag var så chockad. Men det är ju jätteroligt. Det är klart man blir glad av det liksom.
Ja.
Men jag varit lite chockad då bara. Det är roligt också när både män och kvinnor kommer fram och säger saker.
Verkligen.
Ja.
Hur ser du på min närvaro under SM? Vad vill du ha för stöd av mig?
Ja, du Klara. Ja, men alltså, jag vill att du ska skrika inför varje lyft. Den kommer.
Den kommer.
Ja, nej, men grejen är att in i själva tävlingen, när jag väl har vägt in och bakom flaket, så tror jag att man bara får ha sin coach. Man får liksom, det får inte springa folk där liksom, som det var på serietävlingar, då är det ingen som, då kan ju liksom man vara där bakom och så här hänga. Men det får man inte göra på SM. Det är ju också respekt för alla lyftare och så där, att det inte ska vara massor med folk där bakom. Så jag har ingen aning om jag kan liksom, hur det funkar riktigt, men det lär man väl märka på plats. Men
jag är ibland i publiken, ja, och skriker.
Ja, men om det skulle
typ
behövas någonting och sånt, så är det ju så grymt om man vet att man kan så här få tag på dig liksom. Men annars så tänker jag att all peppar, och så får du se till att filma och uppdatera och sådär.
Ja,
det är roligt.
Självklart.
Och just att så här få se allt på film sen, det hade inte jag en chans annars. Med min egen, alltså man har ingen, man är så inne i det där när man väl tävlar. Jag kan tänka mig att jag kommer vara ännu mer fokuserad på den här tävlingen. Så att uppdatera och filma så jag får se sen. Och heja såklart. Ja. Men sen kommer det göra jättemycket dagen innan. Du är också där dagen innan, och att bara så här, fasen när man är lite nervig och sånt, att ha någon som man bara får vara lite så här med.
Ja, alltså vi håller ju på att boka restauranger och sånt.
Ja, nej, men det kanske inte jag kommer vara med så mycket.
Nej, inte dagen innan.
Nej.
Men på fredagen.
Ja, då blir det galej.
Så får du hänga på oss ut, tycker jag.
Absolut.
Vi kommer ju hela Fluffer-gänget.
Ja, alltså jag älskar det. Det är så roligt. Ja, det är jättekul. Ja, det känns jättekul. Att det är bra. Det är, man känner ju ändå när man har folk så här som är där och hejar på, att man blir liksom, det är lite extra. Så det är roligt.
Ja.
Får se. Det kommer lite alla möjliga, tror jag, som har hört av sig och sagt att de ska komma. Så det känns roligt. Coolt också att få, som sagt, jag tävlar ju samma startfält som Ida Rönn, som vi har sagt tidigare. Som är ascool, som satt juniorvärldsrekord i styrkelyft i 72an i VM nu, junior-VM. Så det ska...
Nej, hon tävlade väl till och med i senior?
Nej, hon tävlar junior. Juniorerna tävlade först, så hon är ju tävlar junior.
Ja, det var så.
Ja. 72an sen, den tävlar ju Isabella von Weissenberg. Det är ju 72an, den vuxna. Eller vad säger man? Det heter inte vuxna, det heter typ något annat. Jag kan inte allt sånt här.
Könsmogna.
Ja, precis. Ja, men precis. Så att, det känns så roligt. Och jag ska verkligen bara njuta. Jag ska försöka njuta bättre av den här veckan innan nu än vad jag gjorde förra gången. För förra gången var jag väldigt zombieaktig, och jag var lite så här, jag var lite nervös för vikten. Nu vet jag ju också, det var också så härligt att lyssna på det avsnittet om tävlingsprepp, som när Laura berättade om, hon har ju gjort helt galna så döftningsgrejer. Och hon bastar väldigt mycket, berättade om så här bastugrejer och sådär för att tappa de sista liksom vikten och sådär. Och just att hon jobbar mycket på att inte tappa för mycket energi i form av att äta för lite den sista tiden, utan snarare att man försöker kutta vätska och sånt, för att vätska är jättemycket lättare att återställa direkt när du har vägt in. Har du legat alldeles för lågt på energi, så det klarar du inte att återställa så snabbt för att bli liksom på G igen. Men så har vi pratat om lite olika sådana i det avsnittet, och då lyssnade jag och då skrattade jag så mycket, för då berättade hon om en gång när hon skulle tömma det sista. Jag vet inte hur mycket det var, jag har fått i huvudet någonstans 800 gram, men det kan det inte ha varit, det måste ha varit lite mindre. Och då fick jag tips av dem att det är ett jättebra sätt att förlora vikt på, är att spotta.
Just det, men det är vanligt.
Ja, och då tipsar hon då om sådana här sura S-märken, att man stoppar in dem i munnen och så tar man ut dem och så spottar man, för då får man mycket mer saliv. Och det kan du ersätta så fort, för så fort du har vägt in sen så är det bara att se till att få i dig liksom Resorb och att du, så att du får in vätska igen och sen dricka.
Just det.
Så att, och då garvade jag så mycket, så tänkte jag så här, men gud vad skönt om det handlar om så här 200 gram. Då
men du vet, bara att sova en vanlig natt tappar man ungefär 400 gram på.
Jag vet. Ja, men alltså det är det här som är grejen. Jag är ju inte orolig över vikten. Jag är ju viktstabil. Alltså, mm. Men det var ju det som hände förra gången. Jag var ju så nojig så att jag gick ju liksom ner, jag ska inte säga att det var exakt 3 kilo för det där med vikt är så svårt, men så här, jag vägde in på 69 och någonting. Alltså, ja. Och jag brukar annars ligga runt så här 71,5 säger vi då. Så här klassiskt snitt. Så det var ju så här, jag bara gick ner nästan 3 kilo. Alltså det var ju så här helt galet. Sen var ju det
skrämselviktnedgång.
Ja, men lite så att jag var så här nervös. Sen var det ju liksom, som sagt, det är ju med vikten är ju så här, när du än väger dig så är det ju olika. Man vet ju att det typ brukar räcka att gå på toaletten liksom. Men nej, men så det ska jag försöka att liksom inte tänka så mycket på, utan jag ska äta vanliga grejer och mm. så här, det enda man kan tänka på är att man inte äter massor med saker som binder massor med vätska, men samtidigt jag är ju inte annars, jag har ju inte problem med det i vanliga fall, så varför skulle jag börja göra det den här veckan liksom?
Mm.
Men så det behöver jag, men jag tror det får väl ingå lite då att man får vara lite nojig över sånt där. Det är väl en del i att tävla i en sport där du väger in dig. Alltså i en vanlig tävling då kan du ju så här, ja, jag vägde in på för mycket, då får jag väl tävla en viktklass över. Nu är det ju så här, väger du in för mycket då får du inte tävla liksom. För nu är jag ju liksom anmäld och kvalat till 72an.
I den gruppen.
Ja, så du kan inte byta.
Det som hände Isabella von Weisenberg på VM förra året. Just det. Hon missade sin vikt med 500 gram.
Mm. Ja, precis. För hon skulle ju gå ner och tävla i 63an. Hon tävlade annars i 72an. Och gjorde ju en helt brutalt. Alltså, det var ju helt galet. Ja. Och missade det precis. Och det är sånt som kan hända. Mm. Det var ju också en chansning från henne. Så det är lite galet. Men jäklar. Det blir spännande att följa. Jag hoppas att kunna göra lite små intervjuer kanske nere där nere som vi kan, ja vi får se om det går. Jag ska ju vara där lite när jag inte tävlar också, så att då har man ju kanske lite mer, lördagen blir lite mindre nerver, alltså torsdagen kommer jag nog vara lite så här uppe i luften liksom, speciellt när man börjar se tävlingar och är på plats, då kommer det ju kännas verkligen på riktigt. Sen torsdag eller fredag eftermiddag, det är härligt att jag tävlar på morgonen eller förmiddagen.
Ja, det är skönt.
Så man slipper, ja, och så att man slipper, för annars blir det lite så här, då går man bara och väntar. Då kan jag ändå gå upp och tävla och sen så kan man kolla och njuta och så där, bara hänga lite och peppa och heja på de andra. Men jag har ju i varje, eller i alla fall 57an, 63an och så är det jag i 72an och så 84an är det en kompis också. Och sen i 84 plusen så är det 2 stycken ju, Madde och sen Emelie då, min klubbkompis som tävlar. Så det är roligt att man liksom känner flera i varje grupp.
Mm.
Så det blir superkul. Massor med härligt häng. Det blir som en minisemester. Du då? Är du taggad, tänkte jag säga. Hur har dina förberedelser gått?
Ja, jag har ju bokat hotell, bokat restaurang. Nej, jag skojar. Nej, men jag har ju inte haft lika... Vi har varit på lite olika platser på sistone, du och jag.
Verkligen.
Jag har varit sjuk nu i ett par dagar. Och innan det så har jag haft en jättetuff period privat. Med massa tjafs, faktiskt. Som har varit jättejobbigt. Alltså jag trodde faktiskt inte att det är liksom de senaste åren sen jag blev ensamstående, kan man säga, så har det i perioder varit lite tufft i livet, och det är väl sånt som hör till när man separerar. Så här, perioder man oroar sig för barnen, perioder man har bråk med exet och såna saker, och så brukar jag ta mig igenom det och så brukar jag komma tillbaka och sådär. Och sen så har det varit en sån period nu igen där jag kan kortfattat säga att en person i min närhet har reagerat på min frispråkighet när det gäller sex i mina kanaler. I våra kanaler.
I våra
på podden
kanaler.
Och på Instagram och sådär. Och tycker att det inte är något bra. Och inlett någon slags kampanj mot mig kring det. Och det tog mig jättehårt, Johanna.
Mm.
Jag blev faktiskt lite chockad själv över hur mycket jag påverkas av det här. För att jag vet ju att jag, var jag står, och att jag står för allting som jag säger, som vi säger och det som vi pratar om och varför vi tycker det är viktigt. Och så. Men det ledde till att jag hamnade i en sån här svacka igen. Alltså det är ju lite min svaghet i livet. Det kanske alla gör, jag vet inte. Men jag hamnade i en svacka, slutade sova, åt inte så bra. Hade ekorrhjärta, som vi brukar säga.
Mm.
Och sen så blev jag sjuk också.
Ja,
så
och det är inte
lite
så,
där har jag varit.
Det är ju ändå också av allt, alltså när du är i det där, att det blir så här dålig sömn, och då snackar vi ju dålig, för du är ju inte jättebra på att sova annars. Så det blir väldigt dålig, och att kosten blir typ också noll. Alltså det blir verkligen, det är som att man så här vrider av några knappar på dig typ, så du är ju så här. Och då är det klart att det inte heller så konstigt när det väl liksom det värsta har släppt i liksom, shit, vad fan händer nu? Och sen så slappnar man av lite, och sen så smäller det på att du blir sjuk liksom. Men ja, alltså det är ju verkligen käft, det är ju inte så här, och jag som ser det utifrån ändå, som har sett några av de här käftsmällarna, det är liksom inga dåliga käftsmällar när de väl blir. Det är inte lite så här att någon säger så här, du är dum. Det är ju rätt brutala käftsmällar. Jag kan säga, jag tror inte ens jag har haft några sådana käftsmällar i hela mitt liv liksom. Så att det är ju verkligen, det är ju skittufft, men
ja, det har varit jättejobbigt, och det betyder ju jättemycket. Häromdagen var det en följare på Instagram som hade tipsat om mig i en stor grupp på Facebook som heter Heja livet, som är, jag tror att det är en grupp för bara kvinnor, jag är inte säker, som är någon så här feel good grupp. Så var det någon som hade tipsat om mig som en bra influencer att följa på Instagram. Och då blev jag jätteglad. Och sådana saker betyder ju väldigt mycket för mig när det är så här. Därför att, och det blir lite så här. Den här personen som är väldigt arg på mig kallade mig i ett sms för en onaniguru.
Ja.
Och då, min första reaktion på det var ju att så här, det tycker jag är en komplimang
ja.
I min värld.
Ja.
Men just då, men eftersom att det var menat som
negativt
så blev jag ju ledsen. Men det har blivit lite som att så här, gud, ska jag orkar jag vara så här? Och varför är jag så här? Alltså det blir som så här personlighet, du vet.
Jag fattar.
Varför är jag som jag är? Och varför kan jag inte hålla tyst? Och varför är jag den här bråkiga personen? Och varför kan jag inte bara så här jobba på bank och typ ha tjänstepension, spar och
fan vad tråkigt, Klara. Så här, alltså grejen är att allt som du säger, som vi säger, det står vi för. Och det är ju vi. Och liksom, om något så är det ju som vi vill få fram. Är det ju så här, vad fasen, våga ta för dig. Älska din kropp, se till att tillfredsställa dig själv. Håll för fan inte på och låta någon annan trycka ner dig att det inte är okej. Okay, liksom. Så då blir det ännu mer, det blir typ ännu mer så här vatten på sin kvarn att vi ska prata mer om det egentligen. Men det är ju taskigt att du ska behöva ta smällarna för det.
Ja, precis. Jag har faktiskt, igår så lyssnade jag på musik, Johanna. Och häromdagen hade jag sex. Och det var, alltså, och det var härligt. Och jag har ju liksom känt, alltså du vet hur mycket jag lyssnar på musik. Jag har liksom inte kunnat lyssna på musik ordentligt under den här perioden.
Nej, du har lyssnat
och då
på
är det illa för mig.
Låtar som är deppiga, eller?
Ja, men knappt det.
Nej.
Alltså jag har känt så här, det måste vara tyst.
Ja.
Och jag har känt mig så här lite som att jag har varit i ett vakuum. Och jag blir också stressad av när kroppen börjar kajka ur och sånt där också. För att det är också mitt jobb att hålla på och träna och vara stark och sådär. Så det blir också en extra så här addering. Men nu, trots min bihåleinflammation och sådär, men så har jag börjat känna mig lite glad igen faktiskt. Känt lite glimtar. Har kollat lite på trav igen.
Ja, det är härligt. Trav och snus och sex, då jävlar.
Ja,
då är det på
ja men faktiskt. Ja, men du vet, förra helgen var det så här, jag drack ett glas vin på kvällen och så fick jag yrsel och blev tvungen att gå och lägga mig. Jag har inte känt mig som så kul partner den här tiden. Alltså, och nu känner jag, ja men jag tror att det vänder.
Ja, och nu är det lite sommar och härligt och mys.
Och jag har barnen och så vidare.
Du kommer ju resa dig upp och vara starkare, och det kommer bli något bra av det här, även om det är svårt att se det nu.
Ja, och jag vill inte sluta vara, jag känner att för första gången i hela mitt liv så är jag på en plats där jag är mig själv i alla våra yrkessammanhang, i mina privata sammanhang, med mina närmsta, med mammorna i sjöstadsgrupperna.
Ja.
Och det är ju en ynnest som jag tror många människor inte upplever i sitt liv. Jag vill inte sluta vara mig själv. Men det blir också lite svårt för mig att vara mig själv i de här perioderna när jag känner att riktas kritik mot den som jag är. Och då börjar jag ifrågasätta varför jag är så. Och så här, varför kan jag inte vara lite normal? Sådär.
Fast det är ju helt normalt att man gör det, såklart. Men, Och det är också för att det handlar liksom om att när det handlar om så här familjegrejer. Alltså det är klart att det blir så. Men jag säger skärp dig, du ska fan vara den du är. Jag tycker det är skitkul. Mm. Det är bra.
Ja. Så jag ser också fram emot Malmö.
Ja, mysa det blir jäkligt härligt. Då blir det mycket pepp. Mycket pepp och lite bullshit. Alltså inget bullshit, rättare sagt.
Mm. Precis. Mm-mm. Ja, men nu går vi vidare tycker jag.
Idag ska vi prata om lite om bänk kan man säga.
Mm.
Det är ju ändå intressant med tanke på att Bengt, som jag brukar säga, Bengt och jag har ju jobbat extremt mycket här och försökt ha massor med, jag har försökt utveckla min...
Bra vibrationer.
Ja, och det är också intressant för apropå bänk, det ska vi inte prata om, men jag ska bara berätta att efter SM så fick jag ju så här för mig att jag inte...
Efter
serie två fick jag ju för mig att jag typ inte använde fötterna och jag skulle ändra min setup och jag skulle inte ha bänk eller så här lyftarskor. Och så typ tränade jag några pass och sen kändes det inte som det gick bra. Och sen så var jag på klubben, då så var det, tror jag, Emily. Hon är så skön, för hon är ju så här raka rör, allt det hon säger. Så här, hon liksom, jag älskar det. Så hon bara, vad liksom håller du på med nu? Ska du ändra din setup nu när det är typ 3 veckor kvar till SM? Liksom? Och bara, vad håller du på med? Gör som du brukar. Och så gjorde jag det och så gick det ju bra. Och så kände jag att jag hade bättre tryck och så kunde jag lyfta mer helt plötsligt. Så men nu känner jag ändå att jag landat i någonting. Så här, det känns bra. Det känns ändå lite bättre skulle jag säga med bänken. Så att, och då har ju jag gjort så här... Nej, det ska jag inte säga att jag gjort. Jag har inte gjort överbelastade. Jag har gjort tunga ettor utan stopp. För att få känna på vikterna som jag vill ta på tävling. Mm. Så med lite adrenalin på slag och att jag bara ska göra typ några ett lyft på den vikten och så vidare, så tänker jag att jag ska kunna göra det med stopp också. Men och då fick ju vi en, eller då fick jag en fråga eller påstående eller vad man ska säga på Instagram. När jag la upp att jag gjorde ettor på 80 utan stopp.
Mm.
Då fick jag...
Ska jag läsa den?
Ja, du kan läsa den så kan vi prata om det.
Det kommer från en tjej som heter Maria Dahlstrand.
Ja.
Heja dig, skriver hon till Johanna. Tror Jennifer Thompson körde med att hålla tyngre vikt än hon klarade att bänka med. Alltså lyfta av, höll, la tillbaka. För att vänja sig vid tyngre och få de vikterna hon bänkade att kännas lättare, om jag minns rätt. Typ lura sin kropp. En fråga att ta upp i podden kanske. Om ni testat och era tankar kring metoden. Kör hårt på SM.
Ja. Och det var lite kul.
Du, Johanna, kan inte du berätta vem Jennifer Thompson är för de som inte vet?
Hon är en amerikansk kvinna. Hon är född 73, alltså 46 år. Hon är lärare. Hon är typ helt plattbänkare. Alltså hon ligger i princip platt på bänken. Hon har världsrekord i bänkpress i outrustad i 63an och tar 144 kilo.
Ja, allt det där är ju väldigt coolt med henne. Hon är alltså 46 år men tävlar i den öppna klassen. Ja. Och hon är så här en småskolelärare. Hon började också träna tror jag när hon var typ 37.
Alltså hon är ascool, men hon är ju störst cool. För att ta 100, alltså hon är alltså tävlar i en viktklass under mig och tar 144 kilo i bänk. Nu är ju inte jag något typ bänk under, men ändå 144 kilo, det är galet. Mm. Det är så jävla coolt.
Hon är ascool.
Ja, men så jag tänker att bara att jag fick den här typ vad ska man säga, att hon nämndes som en person i under min bänkfilm, det känner jag ändå så lite. Ja. Ja, men då växte jag lite här. Hon bänkar liksom mig på uppvärmningen. Men, nej men, och det är, om man bara ska svara kort på den frågan, så har ju vi absolut, vi har ju testat det mesta när det gäller variationer. Att hur man kan jobba med sin bänkpress. Så det har vi absolut gjort. Och alla metoder har ju ett syfte och funkar ju för personer i olika syften och beroende på vad en syfte är så att säga. Så att det finns ju såklart alltid, det finns oftast fördelar med att göra saker. Men det man ska, om man jämför med henne till exempel, så måste man också titta på så här, ett, hur många gånger i veckan bänkar hon liksom? Hon bänkar ju väldigt mycket. Och det är klart att bänkar du väldigt mycket så har du också väldigt mycket mer tid att göra olika saker kring din bänk. Bänkar man inte lika mycket så kanske man behöver fokusera på det som man ska bli bra på. Att göra typ tävlingsrelaterad bänk om man tittar för mig i den här perioden.
Ja.
Men som för mig nu då, så var det ju just av den anledningen att jag ville ha... få jobba med de vikterna, att det ska inte kännas när jag på tävling lyfter av 80 som att oj, den här vikten har jag typ aldrig haft på armarna. Så det var ju lite syftet. Men tittar man på...
Lite självförtroende också kanske, ja, att du vet att du får upp, faktiskt kan pressa upp den vikten.
Ja, och jag har ju gjort nu flera ettor i flera pass på 80. Mm. Så att det känns ju så här, och när jag får bra träffar, då är det liksom så här, fan, jag skulle kunna göra det här med stopp nästan. Och de är liksom, det är inga studsbänkar, det är inga hockeybänkar jag gör. Nej. Så att jag, självförtroendet i bänken, absolut. Nu vet jag ju att jag tar 80 på tävling, det har jag ju redan bestämt. Så nu är det mer bara hur jag ska lägga upp vikterna fram till det. Alltså hur jag ska gå in och vad jag ska göra för ökningar. För jag tror att en stor nyckel för mig är att sista lyftet, att det inte får bli för stor ökning i bänken.
Nej, just det.
Men jag tänkte, om man ska gå tillbaka till det här, om man ska hålla på med variationer och sånt. Klara, kan inte du prata lite mer om bara det här med alltså principerna som vi har? Alltså vad är det som gäller om man tittar rent liksom krasst på det som finns något att säga om?
Ja, du menar för att bli starkare?
Ja,
eller?
Exakt.
Det finns ju flera saker som man måste ta hänsyn till om man vill bli starkare. Det går ju inte att gå till gymmet och köra bänk då på 70 kilo varje pass med lika många set och reps i veckan. Utan det behövs flera olika saker i ett recept för att lura kroppen att bli starkare. Och den första som vi tycker också är en av de viktigaste principerna är ju specificitetsprincipen. Det betyder egentligen att du blir bra på det du tränar.
Mm.
Alltså vill du bli bra på golf måste du spela golf. Den andra principen är att du behöver ha en progression i din träning. Och en progression kan ju betyda att man antingen ökar volymen, att man ökar intensiteten eller att man ökar just maxvikten till exempel. Eller avancemanget av en övning. Och sen att man behöver en variation. Och det är ju för att kroppen just är väldigt genial på att anpassa sig efter saker och lär sig att göra samma sak om och om igen. Så vet den exakt vad du ska göra så kommer den göra exakt det, men kanske inte mer. Men jag tycker att den, i den ordningen som jag nu läste upp den, det kan, tycker jag ska vara det som man ska fokusera på. Jag menar, vill du bli bra på att skjuta mål i fotboll, då behöver du öva på att göra det så mycket du bara kan. Och du behöver ha en utveckling i det också hela tiden, så att du kanske gör svårare och svårare, tekniskt svårare skott. Och du behöver också variera det.
Mm.
Men du kanske inte ska börja med variation om du inte har någon specificitet.
Nej, du måste börja bli bra på det du ska bli bra på. Eller träna det du vill bli bra på.
De flesta som vi träffar, och de flesta, om du tittar på många som bänkar på riktigt hög nivå, som du såg, alla följde de som tävlade i bänk-VM nyss i Tokyo. De tränar ju på klassisk bänk, tävlingsbänk flera gånger i veckan. För det är det de ska tävla i. Så tränar de så också. Och de flesta vi träffar tränar ju inte så mycket bänk. Framförallt inte kvinnor. Och de flesta vi träffar behöver också mer muskelvolym på överkroppen. För det är vanliga kvinnor. Och då skadar det absolut inte alls att köra bara vanlig bänkpress flera gånger i veckan. Om jag sitter mig själv, så hade jag en period 2017-2018 som jag tränade mycket med olika variationer och sånt där, när jag också kom tillbaka efter ett träningsuppehåll. För också motivationen, för det kan man också addera till där. Motivationen, och lite som det var för dig nu när du gjorde dina ettor på 80. Det mentala peppen att veta att du faktiskt kan trycka upp den där stången utan stopp då. Men däremot så när jag slutade att träna olika variationer av alla typer av baslyft, så gick jag in i gymmet i somras och körde en period då jag bara gjorde bänk och böj typ 5 dagar i veckan och bara tränade på tunga lyft, ettor. Då blev jag jätteduktig på de lyften.
Ja, och för då hade du en tydlig specificitet och du fick ha tunga vikter på kroppen. Och jag tänker också att såklart att den perioden du hade innan, där du kom tillbaka, du byggde upp en grund i kroppen. Det fanns ju såklart ett syfte med det också. Men det är också, då tränade du också typ 5 gånger i veckan. Det är inte så många som tränar fokuserat på det sättet 5 gånger i veckan.
Alltså,
och det är det jag menar, att det är väl det som jag tror att man först måste ta hänsyn till. Det är att hur många gånger i veckan bänkar du och hur ser du, alltså, vad är din svaghet? Alltså, ja. Hur mycket variation behöver du egentligen? Det kanske är som du sa egentligen, att du behöver lägga på lite mer muskler. Du behöver bänka och sen behöver du lite bodybuilding. Du behöver bli lite större runt pexen och tricepsen och så vidare. Att det kommer ge mer än att kanske hålla på med olika variationer. Sen är det klart att jobba med så här, tempo och kontroll, alltså excentriska och med stopp och så vidare. Det kan jag tycka är mer relevant för gemene person, därför att där handlar det ju om att skapa ett ägande på ett annat sätt av lyftet och att liksom få kontroll och stabilitet i lyftet. Och det har man ju nytta av att när man ska liksom öka sina vikter också. Och det har ju fina överföringar på just att öka sin styrka och så vidare. Så att, men, så att det är väl liksom, man får ju se lite till som vi sa i början när vi pratade om det här, att vad är ditt syfte? Och liksom, vad ska de här fylla för funktion? För att är du en person som bänkar jättemycket, tar de här som är liksom på EM och VM-nivå, så, som sävlar för landslag till exempel i styrkelyft, de gör ju kanske variationer i form av att de jobbar med kloss, som det heter, där man då, som jag testade, jag gjorde ju några lyft så, där jag bara liksom satte på en grej på skivstången för att du ska få en liten kortare rörelse. Alltså lyftet blir inte samma rörelseomfång. För du går inte ner lika djupt eftersom det tar stopp på bröstet när den där pluppen kommer emot. Mm. Och man kan ha som plankor som man sätter in. Sådär.
Eller Anna Karenina-boken som jag
hade. Som du hade när vi typ också bänkade så här 40 kilo eller något. Det var också jätteroligt.
Ja, vi järvade ju åt det. att jag, varför klossbänkade jag 40 kilo?
Ja, men det var så här typiskt oss då. Vi skulle testa någonting som vi har läst om. Och så har vi sett någon som har gjort det. Och så var det så här, vi hade ju ingen nytta av det. Överhuvudtaget. Vi hade ju en kass setup båda två för det första, så det fanns inte ens någon nytta i det där. Men det jag skulle komma till, att det också för dem handlar ju om att få göra tyngre luft, men också att göra variationer för att inte bli sliten, att inte gå sönder. Så att det finns ju verkligen olika syften med det, men för att svara på den frågan så skulle jag säga att det finns ju jättebra anledningar att göra sådana här variationer om det ger bra input på din träning.
Ja, och det handlar lite om att analysera då kanske också, vad är det som är problemet med din bänk? Mm. Behöver du bli starkare? Behöver du öva mer på att bli bra på bänk? Eller har du kommit förbi det och hamnat på en platå för att du bänkar 235 kilo och behöver komma vidare? Liksom? Det är väl där man får lite avväga just vad du behöver. För bänkpress är ju också ett sånt lyft som, det är så otroligt tekniskt och det kan bli så bra varannan repetition, det kan bli så dåligt varannan repetition som du sa, man får en bra träff. Och jag upplever att man behöver öva mycket på bänkpress. Alltså, för det går liksom inte att fula sig i bänkpress.
Nej.
Och då kommer det inte hjälpa att man har hållit på med massa smalt grepp med gummiband.
Nej, alltså, nej, för att grejen är att det som är väldigt mycket som du säger just där, det är ju att skapa en setup. Och det tjatar vi väldigt mycket om när vi har våra workshops i bänkpress. Att skapa en setup, gör exakt samma sak varje gång du bänkar. För att varje gång du gör likadant så kommer du komma närmare en stabilare setup. Och setupen är väldigt avgörande i bänkpress. Alltså, för det går inte att grisa. Och jag vet ju bara när jag gjorde mina, när du och jag körde, det var typ senast vi träffades. När vi gjorde de här bänkpress, första passet med 80 i lyften. Att jag gjorde ett och bara, åh shit, det var skittungt. Och så du bara, men nu gör vi några ettor, du klarar det så här. Och så gjorde jag det. Nej, och då hade jag på en sån liten kloss. Och sen så sa du så här, men du kommer ju klara det där utan. Så tog jag av den. Och då gick det skitbra, för att då fick jag en svinbra träff och setup liksom. Och då skiljer det så mycket. Får man den där klockrena, så är det, mot att inte få det, så är det ju verkligen, det kan ju skilja typ 5 kilo i ett lyft.
Ja.
Så att det är ju, eller för mig, det är klart att det kan säkert skilja mer beroende på hur mycket man lyfter, men i mina mått mätta så är det nästan 5 kilos skillnad. Så att det är ju verkligen, och då behöver man jobba på den. Och det är ju klart att gör man hela tiden olika då, så är det klart att det blir svårare att veta hur du ska hamna bra. Men att,
och hur du ska mäta.
Ja, men att jobba med till exempel olika bredd på greppen och sånt, det ger ju olika muskelaktiveringar också. Så att det är klart att det finns ett syfte i att bli stark. Alltså att bli stark i flera delar. Men man måste först och främst hitta en stabilitet.
Bygga basen.
Ja, bygg basen, sen skillsen.
Exakt. Nu var du ju lite inne på det, men just när vi har tittat på vad forskningen säger om det här med variationer kring bänkpress, för det, vi vill alltid gå tillbaka till vårt facit, så hittade vi lite studier som visar just som du sa, att olika grepp till exempel, olika bredd på greppen ger lite olika muskelaktivering, framförallt i biceps och triceps. Det blir ju mer triceps ju smalare grepp du håller. Men däremot, en stor metaanalys som Stronger by Science gjorde, alltså Greg Knuckles och de här som gör nyhetsbrevet Maths, eller Science Review som vi prenumererar på, de menar att det, till syvende och sist, om du är nybörjare eller medelvan bänkare, Det som kommer ge dig mest utveckling i bänken är att få ökad muskelmassa på överkroppen. Och då tror ju du och jag ändå att så här, då behöver du också göra vanlig bänk först och främst för att bli bra på det. Och sen kan du fokusera på att bygga överkroppen på andra sätt. Du behöver ju inte göra exakt bänk, men jag menar, i många av våra träningspass som vi ger till våra kunder, då kan det ju vara så här att du ska träna på dina tunga tvåor i bänk, sen ska du plocka av och göra 4 tior. Då har du fått in massa volym. Eller att du ska göra hantelpressar. Liksom.
Ja.
Det behöver inte vara så krångligt.
Nej, mer gains och exakt. Specificitet.
Så hellre mer gains för en större styrka och mera bänk än att liksom, du behöver åka till Bauhaus inför varje träningspass och köpa kedjor och gummiband och släggor och timers och gagballs för att du ska genomföra ditt bänkpass.
Det blir klurigt för många. Nej, de flesta människorna har inte den möjligheten att hålla på med allt sånt.
Sluta hålla på.
Sluta håll på.
Men om man ändå vill hålla på då, Johanna?
Ja, ja, då kan man ju såklart. Det finns ju lite variationer som vi kan tipsa om då. Och det ena är ju överbelastade, det vill säga att du jobbar bara ner. Mm. Alltså att du har på mer vikt än vad du klarar att pressa, för ner kommer man ju alltid. Ner kommer man alltid. Att du jobbar ner och så har du någon som hjälper dig upp, eller att du lägger av den på säkerhetsarmarna och kryper under. Jag vet inte, det finns ju olika alternativ. Det är ju ett sätt att få då ha mycket vikt på kroppen och jobba i den och hålla anspänningen på vägen ner. Så det är ju klart ett sätt att liksom vänja kroppen. Det skulle jag säga att det är ju inget negativt. Men då är det viktigt då, om man ska göra det kan jag tycka, att man ändå ska kunna ha en bra setup, så att det inte är så att när du har den så fallerar ändå hela setupen för att det är för tungt. Då tappar du ju lite syftet med den övningen. Och sen så kan man jobba som sagt mot kloss, som det heter, och att man då har någonting på bröstet som gör att rörelsebanan blir kortare. Och då kan vi ha olika tjocka klossar. Man kan som sagt sätta en bok under sporttoppen som du gjorde när vi gjorde det och testade det. Och det är ju också ett sätt att få ha mer vikt och jobba med tunga lyft utan att fejla. Och ändå ha kontroll. Sen kan man ju använda gummiband, och det kan man göra för att öka och minska belastningen i någon del av lyftet. Så det finns ju olika setup man kan göra det på. Och sen så kan man jobba med som sagt paus eller för att få kontroll i rörelsen. Man jobbar med längre tid i varje lyft, vilket också ger en bra påslag. Man kan jobba excentriskt, vilket har en bra överföring till sin ökade styrka och muskelmassa eller muskelökning. Och det blir också längre lyft. Och sen så kan man jobba explosiva lyft, vilket är också bra. Hastighet är bra för ökad styrka. Så det finns ju ett helt, och sen kan man ju använda kedjor och så vidare. Det finns ju massor. Man kan jobba så här med, när man gör överbelastade till exempel, då kan du ha så här, fästa på grejer på stängerna som är som små hakar med typ kedjor och grejer, eller så här, och sen så när du kommer ner i bottenläget då ställs de av, så att när du ska pressa upp så har du mindre vikt. Det är ju ett sätt att jobba överbelastat och ändå kunna pressa upp vikten. Men så, det är typ inga av de som vi träffar som har sånt på sitt gym. Alltså, och då kan man jobba överbelastat med att någon hjälper en upp bara. Eller att någon sätter in händerna under och så vidare.
Men till och med Westside Barbell, som är väldigt stora förespråkare av det här med accessories i sina lyft, som också använder typ 2 dräkter när de böjer. De menar ju också att det finns ingen mening att börja med allt det här i bänken förrän du bänkar din dubbla kroppsvikt.
Nej, då har man ju lite att jobba på. Så vänta bara till SM nästa år. Då ligger jag med kedjor och grejer, för då bänkar jag 140 pannor. Ja, det är ni. Den som lever får se. Nu ska jag fan
jag ser fram emot det.
Tagga inför SM.
Du, nästa måndag när vi hörs, då är det herregud. Kanske lite SM-snack.
Det blir SM-snack. Ja. Och se om det blir härligt. Tårar av glädje eller vad det blir. Nya PB. Alltså det kommer vara nya PB, jag är helt säker. Det kommer vara nya PB. Och det kommer vara någonting som, ja, det kommer bli bra.
Vi ses i Malmö då.
Det gör vi. Ha det bra.
Puss.
Puss.
Hej.